Ja, jag ska försöka inte bli så långrande. Vi känner att det är varmt här framme. Och känner du att du är... Vi tänkte på de här killarna här framme, riktiga kämpar som har orkat med. Men känner du att du är trött så är det helt okej att gå ut och hämta lite luft. Det är ingen som tar illa upp för det, för det är varmt här inne och kanske lite dåligt med luft. Men jag ser fram emot att få predika idag i alla fall. Jag har känt hela sommaren faktiskt att jag har ett ämne, ett bibelord som Gud har lagt på mitt hjärta och som jag skulle vilja dela med dig här idag. Och jag tror ju alltid att Gud talar till oss när vi lyssnar på en predikan och när vi lyssnar på bibelordet. Men ibland så upplever man det lite speciellt som predikant. Ibland känner man att man får något bibelord som verkligen liksom bultar på ens hjärta. Och idag känner jag att jag har fått ett sådant. Och idag vill jag alltså tala om den heliga ande. Han som kan hjälpa dig och mig som kristna att leva vettiga liv i vardagen. Och jag vet inte med dig, men jag tycker att det verkar vara så att det finns två grupper i vår församling. Och du får lyssna lite och tänka på vilken du tillhör. Men jag tycker mig ha märkt att det finns två grupper i församlingen när man talar om den heliga ande. Det finns de som älskar när man talar om den heliga ande, som genast taggar till och kommer på fötterna och som lyssnar och som verkligen talar mer om den heliga ande. Jag älskar att höra om detta. Ungefär som jag hade kommit in på Uppåkra en regnig tisdagmorgon i november när man sitter där och äter sina tråkiga ostsmörgåsar och jag hade kommit in och ropat att nu blir det smörgåstårta. Ungefär samma reaktion tycker jag att man får av en del när man talar om den heliga ande. Inte så många här inne idag, men kanske någon. Men sen finns det också en viss kategori i våra församlingar som genast stänger av sina öron när man talar om den heliga ande. Som gör det direkt verkligen. Och det här med att man inte lyssnar på en predikant, det må ju så vara. Det gör inte jag heller alltid om man är lite trött och man har andra tankar sådär. Men det finns de som alltid stänger av öronen när man talar om den heliga ande. Och jag tror att det handlar om att man har blivit rädd i sin ungdom. Att man har hört någon predikant tala om den heliga ande på ett sätt som skrämmer bort istället för att locka. Men idag skulle jag vilja tala om hur viktigt det är att du och jag har en vettig relation med den heliga ande. Att vi lever liv där anden faktiskt får vara en naturlig del av oss som kristna. Så oavsett om du tillhör den här smörgåstårte-kategorin som älskar talet om anden. Eller om du tillhör dem som stänger av dina öron. Så försök att lyssna, för jag tror att Gud har gett mig ett bibelord som är till dig just den här söndagen. Och jag hade tänkt att utgå ifrån lärjungen Petrus, och många av er har hört hans berättelse innan, men han var ju fiskare som blev utvald av Jesus och bli en lärjunge. Och Petrus fick vandra med Jesus i 3-3,5 år ungefär, och han fick ju uppleva massa häftiga grejer tillsammans med Jesus såklart. Han fick se undren, han fick uppleva kärleken och han fick uppleva att han var utvald på något sätt. Och Petrus blev väldigt fort en ledaren bland lärjungarna, den som de andra tydde sig till, den som de andra kollade på. Och läser man evangelierna då ser man att Petrus, han verkar varit väldigt frimodig. Han gick ut och predikade om Jesus. Det står berättas att Petrus, de 11 andra lärjungarna och de 72, de gick ut och predikade och de gjorde under och de fick vara väldigt, väldigt frimodiga. Men så kommer den här dagen då Jesus fängslas och rövas bort av romarna. Och det står berättas att alla andra lärjungar, de flydde därifrån. De var livrädda för vad som skulle ske med dem. De trodde att samma sak som skulle ske med Jesus, alltså dödsstraff, skulle drabba också dem själva. Men det står berättas att Petrus, han följde med för att se vad som skulle ske med Jesus. Och många av er kan ju berätta sen att Petrus där på borggården 3 gånger fick frågan: känner du Jesus? Håller du Jesus kär? Du talar ju samma dialekt som Jesus, då borde du känna honom, sa de också till honom. Men 3 gånger sa Petrus: nej, jag känner inte Jesus, jag vill inte ha någonting med honom att göra. Och då gol tuppen som en symbol för Petrus förräderi. Och när jag läser min bibel, och jag vet inte om du håller med, men jag tycker att det verkar som att det var någonting som dog i Petrus samma stund som han förrådde Jesus. Han hade varit så frimodig, han hade varit så framåt, han hade älskat att tala om Jesus, han hade levt ett sådant liv som en lärjunge verkligen. Men i samma sekund som Petrus förnekade Jesus så var det någonting som dog i hans inre. Och jag tycker att det verkar som att det här som dog, det kom inte till liv direkt. Du kanske säger, ja men Petrus fick ju möta med den uppståndne Jesus. Ja, det var ju fantastiskt och det var ju en återupprättelse i Petrus liv. Du kanske säger att Petrus fick ju berätta 3 gånger vid Genesarets sjö att han höll Jesus kär. Ja, det var ju jättebra. Och du kanske säger Petrus fick vara med på Kristi himmelfärdsdagen. Ja, det var ju också fantastiskt. Men det där som dog i Petrus liv när han förrådde Jesus, det verkar inte ha kommit tillbaka. Den där frimodigheten, det där sättet att leva som en lärjunge, det där att vara ute bland folket i Jerusalem, berätta om Jesus, leva med de fattiga, det verkar ha försvunnit i Petrus samma dag som han förrådde Jesus. Det så berättas att lärjungarna, de låste in sig i övre salen, livrädda för vad som skulle ske med dem. De var inte lärjungar i praktiken längre, utan de satt där inne och gömde sig. I och för sig bad de, vilket är oerhört viktigt. Men de var inte ute bland de utstötta. De var inte ute bland invandrarna. De var inte ute bland dem som ingen brydde sig om. Utan de var lärjungar bara till namnet. Inte i praktiken längre. Men så kommer den här dagen som vi kallar pingstdagen. Och som du säkert har hört massvis med predikningar om tidigare. Och Hans Weissbrot var ju här för någon månad sedan och talade om detta. Men jag skulle vilja läsa ifrån Apostlagärningarna 2 i alla fall. Vad som skedde på pingstdagen. Och då står det så här. Att när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Och då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Den dagen på pingstdagen hände alltså någonting fullkomligt unikt i Petrus och de andra lärjungarnas liv och alla kvinnor som var där uppe i övre salen. De blev döpta i den heliga ande. Och det verkar som att det var någonting enkom positivt. Det fanns inget negativt med detta överhuvudtaget utan det var bara positivt. Och det som dog i Petrus dagen då han hade förrått Jesus på borggården, det kom till liv i samma stund som Petrus fick bli döpt i den heliga ande. Den heliga ande gav Petrus frimodigheten tillbaka, gav Petrus modet att gå ut och predika om Jesus. Petrus hade varit inlåst i övre salen, men nu gick han ut till Jerusalems invånare och berättade om Jesus igen. Bara några dagar senare gick han förbi sköna porten och såg en man ligga lam där, och Petrus var frimodig och sa i Jesu namn, ställ dig upp och gå. Någonting skedde med Petrus den där dagen på pingsten som var bara positivt. Han blev lärjunge, inte bara till namnet utan också i praktiken. Och det som jag känner att Gud har påmint mig om den här sommaren, det är hur viktigt det är att du och jag har det rätt ställt med den heliga ande. Att du och jag bjuder in den heliga ande till att vara en naturlig del av våra liv som kristna. För jag vill inte vara en lärjunge som bara är lärjunge till namnet men som inte är det i praktiken. Jag vill inte vara en lärjunge som låser in mig, kanske inte i övre salen som Petrus och lärjungarna gjorde, men i kyrkan och bara sitter där inne och ber och ber och ber, men som inte är ute bland folket och är en lärjunge i praktiken. Men jag känner själv hur enkelt det är att jag hamnar i den fällan. Att jag tror att jag klarar mig själv och inte är beroende av den heliga ande. Och den texten som framförallt har drabbat mig den här sommaren, den är från Gamla testamentet och från Hesekiel 37. Och du kan gå hem och läsa Hesekiel 37. Den är rätt så komplicerad så jag tänker att jag återberättar den för dig med fria ord. Men vill du får du gärna läsa Hesekiel 37 när du kommer hem i eftermiddag. Men där står det så här att profeten Hesekiel, han fick se en dal framför sig. Ni kan föreställa er det, berg på sidorna och en stor dal. Och den här dalen, den var full av sten och öken och det var torrt och det fanns inget liv där överhuvudtaget förutom en massa benknotor. Och då kanske du tycker att det är en väldigt makaber bild, en dal där det ligger massa benknotor. Och det är ju en rätt så hemsk bild, men Gud talar ju till oss på ett sätt så att vi förstår. Man förstod den här bilden för flera tusen år sedan och vi förstår den idag just eftersom den är så extrem. Och då står det att Hesekiel, han började profetera över de här benen och då skedde det ett mirakel. Att benknotorna, de kom samman och bildade kropp. Precis som jag står framför här bildade de kroppar och de drogs över med senor och kött och skinn. Och de här kropparna, de såg helt perfekta ut, står det i Hesekiel. Men det fanns ett problem, det fanns inget liv i de här kropparna. Kropparna var helt snustorra, de var döda, de såg perfekta ut utåt sett, men det fanns inget liv överhuvudtaget i de här kropparna. Och då säger Gud till Hesekiel att du kan inte nöja dig här, utan du måste fortsätta profetera över de här benen, över de här kropparna. Och det var då det verkliga miraklet skedde. Då står det att Gud kom med sin ande och sitt liv in i kropparna, och då reste de sig upp en stor skara i den där dalen. Då blev det levande när anden kom. Och det är detta jag har känt den här sommaren. Det här mellanläget. De där kropparna som såg så perfekta ut. Som såg så heliga ut. Som såg så vettiga ut. Men som var döda invändigt. Och jag har känt att Gud har talat till mig och varnat mig. Gustav, du får inte bli en sån där kropp. Där allting ser så underbart ut. Där du utåt sett verkar så väldigt bra. Där du utåt sett ser så helig ut. Och du har lärt dig att säga de rätta orden. Men jag har känt hur Gud har varnat mig. Du måste ha ande också, Gustav. Annars är du bara död. Annars är du bara snustorr. Annars är du bara som de där kropparna som såg så bra ut. Men som egentligen inte hade något liv överhuvudtaget. Och jag tänker på dig och mig som församlingar, att det gäller oss också. Visst blir det så enkelt att vi blir likadana som de där kropparna. Att vi har väldigt fina kyrkor och vi är väldigt duktiga och det ser väldigt bra utåt sett. Men är vi inte beroende av den heliga ande så är ingenting av det där värt någonting överhuvudtaget. Och det är ett enkelt budskap jag har att komma med idag, men Gud har lagt det på mitt hjärta. Är du beroende av den heliga ande? Känner du samma behov som Petrus gjorde den där dagen? Han som hade någonting som hade dött i hans inre, han fick uppleva en helig ande och det kom till liv igen. Kanske sitter du och jag här inne idag och har samma behov. Kanske behöver vi be om en pingstdag idag i förbönen och i nattvarden, att vi också får komma till liv igen. Så att våra församlingar och att vi som individer inte blir som de här döda kropparna utan liv. Och jag skulle vilja skicka med dig en bild på den helige ande som har betytt mycket för mig. Och när jag var en liten kille så tyckte jag om att bygga drakar. Jag vet inte om barn gör det fortfarande. Jag har inte sett något barn som har gjort det på länge. Men vi byggde sådana här drakar som man var ute med och flög. Ni känner igen dem, eller hur? Och de här drakarna, då började man ju gjorde ett kors av blomsterpinnar och så satte man ju en ram runt omkring där. Och sen så började man ju klä de här drakarna med någonting. Det kunde vara tidningspapper och det kunde vara plastpåsar och det kunde vara allt möjligt som man hade hemma i pysselrummet. Men när drakarna låg där framför oss på marken innan vi hade börjat flyga med dem, då var det en fruktansvärt sorglig syn, de här drakarna. I alla fall de jag hade gjort. Man såg limfläckarna och man såg där det var snedklippt och man såg liksom hur usla och hur fula de var. Och man tänkte, det här kan det aldrig bli någonting av, de här drakarna. Men så band vi fast på ett snöre och vi gick ner till stranden och så började vi springa. Och i början hände ju ingenting, men så plötsligt så får vinden tag i drakarna. Och då stiger de till skyn och då svävar de där uppe. Och då var det någonting som skedde med de där drakarna. De där felen och de där limfläckarna och allt det där som man hade sett innan som var så dåligt och som var så fullt med fel. Det försvann. För när de svävade uppe i vinden, då tyckte vi alla att våra drakar, de är majestätiska, de är fantastiska. Ser du hur vacker den är där uppe? Den flyger, den leker i vinden. Och i Bibeln står det att den heliga ande är som vinden. Den heliga ande är Guds vind. Och jag tänker att det är likadant med dig och mig och med oss som församlingar. Om vi ligger där och inte har del av den heliga ande och inte har del av vinden, visst finns det mycket fel och brister. Jag vet att det är så i mitt liv. Jag vet att det är så i min församling. Att det finns mycket fel och brister. Saker och ting som inte är perfekta. Och ligger de där döda utan den helige ande. Då är det lätt att upptäcka varenda fel. Men när vi bjuder in Guds ande och tar tag i oss. Då blir det majestätiskt. Då är det någonting vackert. Då blir det levande. När vi ser att vi är beroende av den helige ande. Då kan vi bara på blicka upp och se vad perfekt det är. För vi är i Guds vilja. Vi låter Guds ande ta tag i oss. Jag tror att vi behöver det idag. Bli som de där drakarna som svävar i vinden. Och en sista bild skulle jag vilja skicka med dig. Att i Bibeln står att den helige ande är som en eld. Och när jag var liten grabb igen så älskade vi att gå ut och elda. Vi bodde på landet och vi hade föräldrar som litade på oss lite för mycket. Så när vi kom hem på eftermiddagarna så gick vi genast ut och eldade, jag och mina kompisar. Vi hade inga datorspel och vi hade ingen Nintendo, PC och sånt där som man har nu. Utan vi gick ut och eldade. Och det är ingenting jag uppmuntrar er till, men det var det vi gjorde. Gick ut i skogen och tände en brasa. Och det var det roligaste som fanns. Idag så är min bror brandman och de brukar säga att de blir sådana, de som älskar att elda. Men vi gjorde det varje dag. Gick ut och eldade. Vi tyckte det var så roligt att se den där elden. Men det som vi älskade allra mest, det var på vintern med scouterna. När man gick ut på eftermiddagen, då var det becksvart ute. Det var kallt och så tände vi en eld med scouterna. Och den där elden, den lös upp i det mörka runt omkring. Den värmde upp och vi kunde sitta och stirra in i den här elden timme efter timme. Och när Bibeln säger att anden är som en eld, då handlar det just om detta. För du kanske sitter här inne och känner att ditt liv som kristen, det är tråkigt. Du sitter säkert här inne som känner att det är bara mörkt att vara kristen. Det är bara kallt, det är bara grått, det lönar ingenting till. Det är som att vara ute en vinter eftermiddag och det är mörkt och kallt och blåsigt. Och du känner att det här livet som kristen, det är ingenting att ha. Men då är Guds fråga till dig, har du del av anden, Guds eld? För han är precis som den här elden som vi tänder en vintereftermiddag. Den som lyser upp, den som värmer, den som vi kan sitta och stirra på timme efter timme. För han visar oss Jesus Kristus själv. Och det är enkla bilder som används i Bibeln om vinden och anden. Men jag tror att de är så sanna. Utan anden så blir det dött. Då finns det inget liv och vi behöver påminna oss om igen att vi måste ha en vettig relation med Guds heliga ande. Jag tror det finns många i Skillingaryd som en gång har levt överlåtna liv som kristna men som har blivit besvikna och gåvorna som de har burit på har tinat ner och kanske dött ut. Idag så kan du få bjuda in den helige ande att bli elden som värmer upp de där gåvorna igen. Idag kan du få bjuda in den helige ande att bli vinden som tar tag i din drake och det får bli någonting majestätiskt inför Herren. Jag har mycket mer men jag ska avsluta nu för jag vet att det är en lång gudstjänst och det är varmt ute. Det här är min sista predikan på Fridhäll som anställd i Pingstförsamlingen. Jag hoppas att jag får komma tillbaka hit igen och predika i framtiden. Men detta har inte varit något djupt rent teologiskt och du kanske undrar varför jag har talat om detta. Men det är för att jag har känt det i flera månader nu. Att tala om Hesekiel 37. Om kroppen som ser så perfekt ut men som är död. Och vi får inte bli sådana kroppar. Våra församlingar får inte bli sådana kroppar. Vi måste vara helt beroende av den heliga ande. Han som kan blåsa liv i oss. Han som kan värma upp oss. Han som kan komma som vatten. Den i öken och ge oss liv igen. Hesekiel 36 så står det. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jesus, jag tackar dig för var och en som sitter här inne idag. Herre, vi tackar dig för att du är här just nu. Du är här med din heliga ande. Och Jesus, du känner oss, Herre. Du känner mig. Och du ser att vi är så många som behöver få ett nytt möte med din heliga ande. Vi är så många som känner oss som Petrus den där dagen. Rädd och han hade brist på frimodighet. Och han visste inte hur han skulle leva sitt liv som kristen längre. Men så kom du med din heliga ande på pingstdagen och förvandlade hans liv. Och Jesus, jag ber om sådana möten här idag. Jesus, det behöver inte vara någonting dramatiskt utåt sett. Men låt någonting dramatiskt ske i våra hjärtan idag, Herre. I nattvarden och där vi sitter i våra bänkar och ber just nu. Herre, jag ber att vi ska få bjuda in din heliga ande i våra hjärtan på nytt, Herre. Låt oss inte vara kroppade. Allting ser perfekt ut utåt sett, men som saknar liv. Herre, jag ber för mig att du ska komma med ditt heliga ande över mig igen. Med din vind och din eld och ditt vatten, Herre. Och verkligen gripa tag i mig, Herre. Jesus, du ser att det är så enkelt att vi förlitar oss på oss själva. På vår utbildning, på våra fina lokaler, på våra fina hus, på vårt duktiga sätt att vara utåt, Herre. Men jag ber att vi bara ska få vara beroende av dig och din heliga ande, Herre. Jesus, du ser de människorna som i vanliga fall stänger av öronen varje gång man talar om den heliga ande. Och det kanske inte är deras fel många gånger, utan de har blivit sårade i sin ungdom och människor har talat om dem om anden på ett ovisligt sätt. Men jag ber att de människorna ska få en kärlek till din heliga ande och längta efter och få möta med dig på riktigt, Herre. Jesus, jag ber att du ska göra någonting i oss nu under nattvarden också. Att när vi får ta del av ditt blod och din kropp, att du också ska vara där med din heliga ande, Jesus. Jag ber om dig i ditt heliga namn. Amen.